But it's not. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا till den sjunde lektionen i förklaringen på hadith Jibril. Och vi har gått igenom de flesta av imanspelare. Vi har talat om tron på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud. Och idag kommer vi tala om tron på nästa liv. Al-imanu bil-yawm al-akhir. Och det är en av de viktigaste av ämnen. Hur ofta hör vi inte i Koranen och läser inte i de autentiska haditherna att tron på nästa liv nämns tillsammans med tron på Allah. Och tron på nästa liv faller in under tron på det fördolda. Och vi muslimer vet att Allah subhanahu wa ta'ala inte skapade oss för detta liv. Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss för det kommande livet. Allah subhanahu wa ta'ala satt oss inte här på jorden av skämt, lek och skoj utan ett syfte eller mening. Utan livet har ett mening. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi skapade er för skojs skull och att ni inte ska återföras till oss? Upphöjda är Allah, koningen, över en sådant dumt och icke-rationellt beteende. Allah subhanahu wa ta'ala är den som skapat oss för ett syfte. Och syftet är i detta liv att se vem som kommer att dyrka honom, följa hans påbud, hålla sig borta från hans förbud, följa hans sändebud och hans uppenbarelse. Och vem som väljer att vända sig bort från hans väg och väljer att följa Satans väg. Och vad du väljer för väg i detta liv är avgörande vart du hamnar i nästa liv. Och i nästa liv finns bara två platser, och det är paradiset eller helvetet. Och det är nu du gör ditt val vart du vill hamna i nästa liv. Så tron på nästa liv omfattar generellt allt som händer efter döden. För som de säger, de lärda, men mäte qamat qiyamatuhu, att den som dör har börjat sin resa in i nästa liv. Eller den som dör är en person vars domedag har börjat. För det finns ingen återvändo. Ingen människa som dött återvänder till detta liv och får en andra chans. Utan du har bara en chans. Och när man dör, så dör man på de gärningar som man gjorde i slutet på livet. Det är det viktigaste. Al-ibratu bil-khawatim. Det som räknas i slutet. Hur man lämnar denna dunja. Och ingen människa vet när döden kommer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Vi kommer alla att smaka på döden. Men när den kommer, om det är idag, i natt, imorgon, 10 år, 20 år, 30 år, 50 år. Allahu a'lam. Det vet vi inte. Men det gäller att vi förbereder oss för den dagen. Den dagen vi dör. Så att vi dör i det bästa av tillstånd. Ett tillstånd där Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd över oss. Där vi kan möta Allah subhanahu wa ta'ala med goda gärningar. Och i ett tillstånd där vi har gjort tauba och bett om förlåtelse och ånger för våra synder. Det är det bästa av tillstånd. Och att man gör det man skapades för. Att man inte bara tror att livet är lek och skoj, utan att man verkligen vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala och gör det man skapades för. Och tron på nästa liv är bland de viktigaste av aspekter när det kommer till att göra goda gärningar. Men vad är det för drivkraft vi har att göra goda gärningar? Det är självklart Allahs påbud och förbud. Men vi vet att dessa påbud har belöningar om man lever upp till dem. Och dessa förbud kan ha negativa konsekvenser och straff om man faller in i dem. Så tron på att det finns ett nästa liv, ett liv efter detta, en återuppståndelse, där man kommer att stå till svars för sina gärningar, gör att människan gör mera goda gärningar och håller sig borta från synder. Är det inte så? Det blir som en drivkraft, en morot. Någonting som uppmuntrar människan till att göra gott. Och därför finner vi i haditherna att den som tror på Allah och domedagen ska tala tyst. Den som tror på Allah eller ska tala gott eller vara tyst. Den som tror på Allah och den yttersta dagen eller domedagen ska vara god mot sin granne och så vidare. För att du vet att det finns ett nästa liv. Och då gäller det för dig att du förbereder dig för det livet. Och som muslimer tror vi också att det finns två liv. Hayatul dunya och hayatul akhira. Eller hur? Det har vi ofta hört i Koranen och i hadithen. Att dunya, det är det här världsliga livet. Det jordsliga livet. Och al-akhira, det är det kommande livet. Och akhira består av två, kan man säga, faser. När människan dör har hon då gått in i al-akhira. Men i väntan på domedagen och återuppståndelsen så kommer människan att befinna sig på en plats eller anhalt som kallas för al-barzakh. Som Allah nämner i surat al-mu'minun. Att om människan dör så kommer hon att vänta i al-barzakh. Det här tillståndet eller anhalten där själarna väntar på att få återuppstå på domedagen. Är ni med? Så att det finns det världsliga livet, hayat al-dunya. Och vid döden så kommer al-barzakh. Och för de som lever i den sista tiden så kommer ju ängeln Israfil att blåsa i hornet och de kommer att falla ner döda och kommer att vänta på att Allah eller på att ängeln ska blåsa återigen och de kommer att återuppstå. Så alla i väntan på domedagen kommer att befinna sig i al-barzakh. Och al-barzakh, detta eller denna anhalt mellan detta liv och nästa liv, är någonting som är från det fördolda, någonting som vi inte förstår oss på. Vad händer med själen när man dör? Alhamdulillah, vi har fått mycket information i Koranen och i de autentiska hadithen. Vad som händer vid döden, vad som händer i graven och hur vissa själar straffas och hur vissa själar belönas. Vi har fått kunskapen om detta. Och det här är någonting som vi tror på. Även om vi inte kan se det. Men om Allah har sagt så, så är det så. Om profeten a.s. har sagt så, så är det så. Är det inte så? Så vi tror på allt som då händer efter döden. Då Melek al-Maut kommer och tar människans själ. Och när man dör så dör man antingen i ett gott tillstånd eller ett dåligt tillstånd. Är det inte så? Yani man dör och änglarna av rahma, välsignelse och barmhärtighet kommer och tar ens själ. Eller så kommer änglarna av straff och tar ens själ. Så det gäller att förbereda sig för den dagen. Och därför i en väldigt vacker hadith så frågade man profeten a.s. vem är den smartaste av människor? Eller vem är den bästa muslimen? Och då så sa han den som har den bästa karaktären. Och då så sa man som följdfråga, och vem är den smartaste av muslimer? Och då så sa han den som oftast eller mest tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som kommer med den. Ja. Ulaika al-akyas, det är de som är de smarta. Aktharuhum lil-maut dhikra wa afdaluhum lima ba'dahu isti'dadan. Det är de som oftast tänker på döden och de som bäst förbereder sig för vad som händer efter döden. Och en gång så var profeten a.s. också på en begravning. Och han satt ner med fötterna i graven i väntan på att man skulle begrava jordfästa personen. Och han började gråta väldigt mycket. Blev väldigt känslosam. Och så säger han dessa mycket starka ord. Ya ikhwani, limithli hadha fa'iddu. Mina bröder, det är det här vi ska förbereda oss för. Den här är den platsen vi ska förbereda oss för. Den dagen vi lämnar dunya och går in i graven. För då finns det ingen återvändo. Utan då dör du på de gärningar du har gjort. Så Allah, Allah, kära bröder och systrar, låt oss förbereda oss för den dagen. Och vad är det då som händer? När man väl jordfäster en person och folk lämnar begravningen, så kommer två änglar, munkar och en nakir. Och dessa änglar är väldigt stränga och hårda i att förhöra. Och de sätter människan upp och frågar henne tre frågor på ett väldigt bestämt sätt. och frågar: men Rabbuk, vem är din herre? Men Nabiuk, vem är din profet? Och ma dinuk, och vad är din religion? Tre frågor som vi kanske ser som lätta, men i skräckens ögonblick, när man ligger där i mörkret, helt ensam, och ingen kan hjälpa dig, rädda dig, skydda dig, så är det endast de som Allah subhanahu wa ta'ala hjälper och stärker som kommer att kunna svara rätt på dessa frågor. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah stärker de som tror med de fasta orden i detta liv och i nästa liv. Det vill säga i graven. Så man kan inte fejka sig till dessa svar i graven. Man kan inte ljuga. Utan endast de som levt upp till tron på dessa tre saker kommer att kunna svara rätt på dessa frågor. Så den lyckliga är den som svarar att min herre är Allah. Min profet är Muhammad alayhi salatu wassalam. Och min religion är islam. Och den olyckliga, den fördömde, är den som svarar: ha, ha, jag vet inte, i skräck. Och inte har något svar. Och vad händer då när personen svarar rätt på dessa frågor? Då får han njuta och fröjdas. Och hans själ får se sin plats i paradiset fram till domedagen. Känna från dess doft, dess vindar. Ligga på en bädd av paradiset i väntan på domedagen och återuppståndelsen. Och den som inte svarar på dessa frågor kommer att få ligga på en bädd av eld, se sin plats i helvetet fram till domedagen och önska att domedagen aldrig infaller. Subhanallah. Och här vill jag också betona en väldigt viktig punkt. Och det är att i det här livet, när det kommer till kunskapssökande, vad är det man ska betona och lägga mest vikt på? Det är de här tre frågorna. Al-masail al-thalatha, de tre viktigaste frågorna. Att fördjupa sina kunskaper i tron på Allah. Allahs rättighet, dina skyldigheter gentemot Allah. Tawhid och allt vad det innebär. Tron på profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Hans rättigheter, dina skyldigheter gentemot honom. Känna till hans vackra sira, biografi, hans shama'il, hans utseende, hans akhlaq, hans adab, hans karaktär, moral, så att vi kan ta efter honom. Och tre, känna till sin religion, al-islam. Vad är al-islam? Vad innebär al-islam? Hur vacker denna religion är. De här tre frågorna ska man betona och lägga mycket, mycket vikt på. Så att man inshallah har dem förankrat i hjärtat. Och man lever efter tron på dessa. Så att man inshallah och ta'ala blir från de som kan svara rätt på dessa frågor i graven. Och graven har då, som vi sa, belöning eller straff. Och det här är någonting som Ahli Sunnah wal Jama'ah, de muslimer som följer den korrekta förståelsen av islam, accepterar och tror på. Till skillnad från vissa avvikande sekter och ideologier som säger att det finns inget straff i graven eller belöning i graven. Och det här är fel. Utan alhamdulillah, det har bekräftats i Koranen och det har bekräftats i otroligt många hadither att det finns både belöning och straff i graven. Och från dem är den kända hadithen, hadith Bara ibn Azib i Musnad ibn Ahmad, där han berättar att profeten a.s.w. nämner vad som händer vid döden och graven och så vidare. Och vi har också autentiska hadither i Sahih Muslim och Sahih Bukhari, där profeten a.s.w. uppmanade oss att i slutet på bönen söka skydd från fyra saker. Och en av dem var att söka skydd från adab al-qabr, straffet i graven. Och han brukade själv, som det finns i Sahih Muslim, söka skydd från straffet i graven. Och tror ni att våra nobla och ärade profet a.s.w. skulle söka skydd från någonting som inte är sant? Tror ni det? Nej. Utan att söka skydd från det tyder på att det är verkligt. Det är sanning. Så en muslim bekräftar belöningen och straffet i graven. Och när det kommer till tron på nästa liv, så kommer vi nämna att det omfattar många saker. Det första det omfattar, efter tron på vad som händer vid döden och i graven, så omfattar det al-ba'f, återuppståndelsen. Att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge liv till människan efter döden. Och människan kommer att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju betonat detta otroligt mycket i Koranen. Att människan kommer att återuppstå. Och en utmärkande egenskap för icke-muslimerna är att de förnekar detta. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. Alla säger att de icke-troende har fått för sig, eller tror, att de inte kommer att återuppstå. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Och då säger alla jurist, kommer ni att återuppstå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och sedan så kommer han att informera er om vad ni har gjort. Och det här är enkelt för Allah. Och när det kommer till återuppståndelsen, vem är det som kommer att återuppstå? Det är alla som levt på denna jord. Människor från Adam till den sista människan. Jinner från den första till den sista. Och även djur. Alla kommer att återuppstå på domedagen. På en och samma jord. Så kommer alla att återuppstå. Och den första personen som jorden kommer att spricka upp för, som kommer att komma ut från jorden, är profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Som sa i den autentiska hadithen, ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyama. Jag är människornas mästare eller ledare på domedagen. Jag är den första som jorden kommer att öppna sig för på domedagen. Alayhi salatu wassalam. Och när det kommer till tron på återuppståndelsen, så har Allah subhanahu wa ta'ala, som vi sa, betonat den här punkten väldigt mycket i Koranen. För de som profeten Muhammad a.s. sändes till i Mekka förnekade att det finns ett liv efter detta. De säger att vi blir till jord och sen en stoft och sen det finns inget liv efter detta. Så Allah subhanahu wa ta'ala betonar väldigt mycket tron på nästa liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen använder tre stycken asarib, tre stycken tillvägagångssätt, logiska, rationella argument för att övertala folk. Logiskt att det kan finnas ett nästa liv och det borde finnas ett nästa liv. Men det är det enda logiska. Ska Allah ha skapat oss här och sen gör människan bra utan att belönas i nästa liv? Eller ska Allah ha skapat människan här och sen gör människan dåliga saker, skadar sig själv och andra och det inte har några konsekvenser i nästa liv? Det här skulle ju vara felaktigt. Utan självklart så finns det ett belöningssystem i kommande liv. Men Allah subhanahu wa ta'ala nämner också tre andra rationella argument i Koranen. Och han repeterar dem väldigt, väldigt ofta. På att det finns ett liv efter detta. Och att det här inte är någonting som är svårt eller omöjligt. Och vad är de här tre argumenten? Det första argumentet är att människan ska reflektera över vad hon själv kommer ifrån. Yani, vad var du? Hur skapade Allah dig? Allah subhanahu wa ta'ala säger huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu. Att det är han som skapade människan, skapade skapelsen från första gången och det är han som kommer att återskapa den. Wa huwa ahwanu alayhi. Och det är enkelt för honom. Och hur människan då också glömmer. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Han säger, hur ska vi bli till skelett och sen återuppstå? Och hon glömmer bort vad hon var, hur Allah skapade henne. Allah skapade Adam från vad? Jord. Ja, eller hur? Så varför ska han inte kunna återskapa människan från jord? Eller hur? Allah skapade oss från en vätska, en liten spermie. Som inte ens går att se med blotta ögat. Och idag sitter du här, mashallah, levande, du andas. Intelligent varelse. Allah har skapat dig på det här sättet. Ska det vara svårt för honom att återskapa dig? La wallahi. Allah azza wa jalla. Alla kulli shay'in qadir. Och han säger bara kun fayakun. Det andra argumentet som Allah azza wa jalla också använder ofta i Koranen är liknelsen med hur Allah ger liv till den döda jorden. Hur Allah azza wa jalla ger liv till den döda jorden med regn. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i många verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger till exempel att det är han yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Att det är han som tar ut det levande från det döda och det döda från det levande. Wa yuhyil arda ba'da mawtiha. Och det är han som ger liv till jorden efter dess död. Wa kadhalika tukhrajun. Och på samma sätt kommer ni också att återuppstå. Och det här är någonting som vi i Sverige bevittnar. Ni vet ju, ibland det är en hård vinter. Och träden är täckta med is och jorden är täckt med is och snö ibland flera månader. Och det är minusgrader. Om du skulle hämta en beduin och fråga om det någonsin kommer växa någonting på denna jord, han skulle säga nej. Den är sönderfryst. Men subhanallah, Allah ger liv till denna jord på våren. Är det inte så? År efter år efter år. Och samma sak kan det vara med öken. Du åker förbi och du ser inget tecken på liv eller grönska. Och sen kommer regnet och efter några dagar ser du att det är grönt. Är det på samma sätt och lika lätt är det för Allah subhanahu wa ta'ala att återge människan hennes liv på domedagen. Och det tredje argumentet som Allah använder är hur han skapat himlarna och jorden. Och att skapelsen av dem är mäktigare och större än skapelsen av människan. Och det här är något som vi verkligen har erfarat i denna tid. Tänk er förr i tiden. Rymden och himlen, det var det man såg. Himlavalvet man såg när man stod på jorden. Men idag vet vi att universum, galaxerna och vad som finns. Vi är ett sandkorn i öknen. Är det inte så? Och vi vet att det finns oändligt mycket galaxer och så mycket saker, subhanallah. Och det här är ju självklart mäktigare än skapelsen av denna lilla jord och skapelsen av människan. En han som skapat denna mäktiga himmel, är han inte kapabel att återskapa människan? Bela, Allah är han kapabel. Så ingenting är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal är den som ger liv till de döda. Och när det kommer till tron på nästa liv så tror vi också på al-hashr. Och det är samlingen på domedag. Återuppståndelsen, att människan kommer att komma ut, återskapas och att människan kommer att samlas på en och samma plats. Al-hashr. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Allah säger att vi kommer att samla dem och inte lämna någon. Och profeten alayhi salatu wassalam sa också till Aisha att människorna kommer att samlas och återuppstå nakna, barfota, icke omskurna och utan någonting med sig. Och då så sa Aisha radiyallahu anha, ja Rasulullah, män och kvinnor tillsammans nakna, kommer de inte kolla på varandra? Och då så sa profeten alayhi wasallam att saker är mycket mer seriöst eller allvarligt än så. Men ingen kommer att bry sig om detta på domedagen. Likulli mirin minhum sha'nun yughni. Att varje person har på den dagen annat att bekymra sig över. Men ingen kommer att tänka på något sånt på domedagen. Så alla människor kommer att återuppstå. Och inte bara att de kommer att återuppstå. Då har nämnts i en hadith att man mäter ala shay bu'itha alayh. Den som dör på någonting kommer att återuppstå i det tillståndet. Och det är också en tankeställare. I det tillståndet du dör kommer du att återuppstå. Ja, när du dör reciterandes Koranen, bedjandes, fastandes eller hajj, kommer du inshallah återuppstå i ett sådant nobelt vackert tillstånd. Men en person som a'udhu billah dör i ett tillstånd påverkat, narkotika påverkat, dör i kriminalitet, brott utan att be, i stora synder, kommer att återuppstå i ett sådant tillstånd. Och inte bara det, personen kommer också att återuppstå med dess likar. Yani personen kommer att återuppstå med sitt folk. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum. Yani låt folk, de som gjort orättvisa, återuppstå tillsammans med dess likar. Och därför så sa ju profeten alayhi salatu wasalam också, el mar'u ma'a man ahab. Personen kommer att vara med den han älskar. Yani en person som älskar Allahs profeter, sändebud, sahaba radiyallahu anhum, al-ulama, al-salihin, kommer inshallah att återuppstå i deras sällskap. För han är en person som går deras väg. Han är som dem. Och en person som älskar syndare, onda människor, trotsiga människor, satans folk, är en person som kommer att återuppstå med dem. Det är också någonting man ska vara rädd för. Hur kommer man dö? Och med vem kommer man att återuppstå? Och i vilket tillstånd kommer man att återuppstå? Och när människorna återuppstår så tror vi också på att människorna kommer att ställas till svars för vad de har gjort i detta liv. Och det är det som kallas för el-hisab. Yani utfrågningen. Man kommer ansaka och utfråga människan om vad hon gjort i detta liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju وَوُضِيَ الْكِتَابِ att böckerna kommer att delas ut. Böckerna som vi har på vår vänstra eller högra sida som änglarna skriver. Ängeln på höger sida skriver de goda gärningarna. Och ängeln på vänster sida skriver de dåliga gärningarna. Och beroende på vilken bok som är dominerande, störst och bäst. Eller yani, har mest dominerande. Kommer avgöra vart, med vilken hand du kommer att ta emot denna bok på domedagen. De goda, fromma människorna, vars goda gärningar är övervägande, kommer att ta emot sin bok med höger handen. Och de syndare, vars synder är mer än goda gärningar, som var långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala, är de som kommer att ta emot sin bok med vänster handen bakom ryggen, i skam för vad de har gjort. Och då, när människan tar emot sin bok, så kommer människan att säga i förvåning, yani fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi. De kriminella som inte har varit på Allahs väg kommer i rädsla att säga över vad som finns i boken, ya waylatana ma li hadha al-kitab. Den vet till oss, vad är det här för bok? Den utelämnar varken litet eller stort, förutom att den räknar upp det. Yani, vad är det här för bok? Allting vi gjort och sagt, hela livet står i den här boken. La kabira wa la sagira. Till och med minsta lilla saken. Han ljög en gång, han sa fula ord en gång. Allting står i den här boken. Subhanallah. Så det är också en sak man ska tänka på. Att vad du än säger och vad du än gör, så är det dina gärningar. Och dina gärningar skrivs ner och kommer att presenteras på domedagen. Det du sår kommer du att få skörda på domedagen. Så är det bara. Och att du har glömt bort det dåliga du har gjort eller sagt, gör inte att det suddas bort från boken. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah säger att han skriver ner, ahsa, en räknar och skriver ner allt de gör, men de glömmer bort det. Så att du glömmer bort någonting för att du syndar så mycket, som tyvärr många gör idag. De syndar på morgonen och glömmer bort det på kvällen. Auzubillah. Betyder inte att du inte kommer att ta konsekvenserna av detta på domedagen. Men vad som gör, inshallah, att dina synder suddas bort från boken är ett tauba. Att du ber Allah subhanahu wa ta'ala uppriktigt om förlåtelse. Och därför så sa profeten alaihi wasallam, tauba liman wajada fi sahifati istighfaran katira. Yani glada nyheter eller jannah till den som på domedagen finner mycket istighfar i sina böcker. Eller den som ständigt bett Allah azza wa jalla om förlåtelse. Så människans böcker kommer då att delas ut, höger eller vänster hand. Och sen så kommer människan då att stå till svars och frågas ut om vad hon har gjort. Varje människa individuellt, mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala, utan någon medlare eller översättare. Och människan i panik kollar till höger och vänster och ser bara sina gärningar. Och ser bara elden. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, fattaqu an-nar walau bi shaqqi tamra. Frukta, rädda er själva från elden, om du så är med en halvdaddel. Så man ska förbereda sig för den dagen då Allah kommer att fråga en. Och vad är det första Allah kommer att fråga som på domedagen när det kommer till dyrkan? As-salah. Allah kommer fråga dig, har du bett dina 5 dagliga böner? Förbered ett svar för den frågan och vet att du inte kan ljuga på den dagen. Allah kommer också, det första han dömer mellan människor, att vara i blod. Har du skadat någon människa? Har du dräpt någon människa? Som tyvärr sker av vissa muslimer. De faller in i dråp, misshandel och liknande saker. Det här är mycket allvarligt inför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer också att fråga ut dig på domedagen om en na'im. Latus'alunna yawma idin anin na'im. Allah kommer till och med fråga dig, har vi inte givit dig ett kallt glas vatten att dricka? Eller har vi inte givit dig kallt vatten att dricka? En sån fråga, någonting vi tar för givet. Det här är en ni'ma du kommer att fråga som på domedagen. Har du tackat Allah för detta? Allah kommer att fråga dig om hälsan. Han kommer fråga dig, gav vi dig inte en partner, en fru? Och liknande saker. Yani ni'am fodrar att man tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Och gör man det, alhamdulillah, då har du yani gett Allah azza wa jalla vad han vill ha av dig. Så var ständigt tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad som också faller in under tron på nästa liv är att det finns al-hawd, en samlingsplats av vatten. För som ni vet, vi sa att på domedagen kommer människorna att återuppstå på en mark som är platt. Det liknades vid ett vitt bröd, en platt bröd. Utan dalar, utan berg, utan någonting. Det finns ingenstans att fly, det finns ingen skugga, förutom under Allahs skugga. Och på den dagen så kommer människorna att vara otroligt törstiga. För solen kommer nära. Människorna svettas och det finns ingenstans att fly. Och det är inte så att vi pratar om minuter eller timmar, utan en dag som är 50 000 år lång. Så människan är otroligt törstig på den dagen. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ära de troende med att de kommer att få dricka från profeten Muhammeds haud alaihi salatu wassalam. Som en liten sjö, samlingsplats av vatten. Och al-haud har bekräftats i jättemånga hadither i Bukhari, Muslim. Och det här vattnet fylls på från al-kawthar, profetens flod alaihi salatu wassalam, i paradiset. Och det här vattnet har vissa vackra, fina egenskaper. Är det någon av er som vet vad det har för egenskaper? Det har nämnts typ 5 egenskaper i de autentiska haditherna. Är det någon som vet?
Vitare
än mjölk. Och vissa hadither nämner silver, yani flytande silver eller mjölk. Ahsant.
Man blir inte törstig.
Ja. Och den som dricker från det kommer aldrig efter det att bli törstig. Doftar godare än misk. Och är sötare än honung. Taib. Och vissa hadither lägger till kallare än snö. Kallare än snö. Och att dess koppar är som antalet stjärnor på himlen. Och att dess avstånd på bredden och längden är ett avstånd av 40 dagars resa. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker händelse på domedagen. Men även där finns det vissa som kommer att fösas bort från det här vattnet. Och vi talar bara om att det är profeten Muhammeds umma, alihi sallallahu alaihi wasallam, hans samfund, som kommer att få dricka därifrån. Men även vissa som tillskrivs i denna umma kommer att fösas bort. Och det sägs att det är folket av innovation, bid'ah, och liknande människor, kommer inte att få dricka från det här vattnet. Så återigen, någonting som man också ska förbereda sig för. En till stor händelse på domedagen är att ens gärningar kommer att vägas. Waznul a'mal, i det som kallas för el-mizan, i vågskålen. Och det finns en verklig vågskål på domedagen. Och ni vet ju, den här vågskålen är som de var förr i tiden. Den har, om man säger kiffatein, som 2 plattor. Och man lägger en vikt på ena sidan för att väga då 1 kilos vikt, och så kollar man vad som då motsvarar 1 kilo på andra sidan. Ni vet alla vad det här är för slags våg. Men det är ingen liten våg. Det nämndes i en hadith att den är så pass stor att himlarna och jorden skulle få plats i den. Ja, den är otroligt enormt stor. Och i den här vågskålen så kommer man då individuellt väga varje persons gärningar. De goda gärningarna på ena sidan och de onda gärningarna på andra sidan. Och Allah säger i Koranen, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, att vi kommer att lägga ut rättvisans vågskål på domedagen. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, och då kommer ingen själ att göras orätt. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, och även om människan gjort så lite som ett senapskorn av god eller dålig gärning, kommer vi att lägga fram det på domedagen. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, och Allah räcker som domare och ransakare på domedagen. Subhanallah. Och Allah säger också i Koranen, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ, att vägandet på den dagen är sant. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, så den vars vågskålar väger tungt med goda gärningar är de som är framgångsrika. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ, men de vars vågskål väger lätt med goda gärningar är de som förlorat sig själva på grund av det, den orättvisa som de brukade göra. Så Allah subhanahu wa ta'ala kommer att väga personens gärningar. Det du har gjort i det här livet kommer att få en fysisk form, kommer få en vikt, tyngd. Du säger alhamdulillah, Det kommer att väga någonting på domedagen. Som profeten alaihissalam sa, alhamdulillahi tamla ul mizan. Att alhamdulillah är någonting som kommer att fylla vågskålen. Och han sa också att det finns två ord som är älskade till Allah. Kalimatani, habibatani ila rahmani. Khafifatani ala lisani. De är lätta för tungan. Och vilka är de? Och de är tunga på vågen. Thaqilatani fil mizani. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Dessa hadither bevisar vad? Att gärningarna kommer att vägas på vågskålen. Och de lärde har sagt att tre saker kan vägas på din vågskål på domedagen. Ett, dina gärningar. Okej, okay? Och det här har ju nämnts i Koranversen. Två, dina böcker kan också vägas. Böckerna av goda och dåliga gärningar kan också läggas på vågskålen. Som det bevisas i hadithen om mannen som kommer med det här kortet där det står La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, som väger tungt på vågen. Det kommer att vägas. Och tre, personen själv kan vägas i vågskålen på domedagen. Som då profeten alaihissalam nämnde om Abdullah ibn Mas'ud, att hans smala ben i detta liv kommer hos Allah på domedagen vägra tyngre än berget av Uhud. Taib. Och också andra versen, fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Att en stor, enorm, mäktig person kommer komma på domedagen, yani en trotsare, som inte väger någonting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så alla de här tre kan vägas på vågskålens yani, vågar på domedagen. När det kommer till tron på domedagen så tror vi också på as-sirat, att det finns en bro över helvetet. Alla som vill ta sig in i paradiset måste ta sig över denna bro. Och den här bron är över ett mörker. Och den är otroligt tunn. Det sägs att den är tunnare än ett hårstrå, vassare än ett svärd, hal. Och den har krokar med taggar som kan putta ner personen i helvetet. Och de troende kommer att ta sig över denna bro baserat på hur mycket ljus de har, hur mycket goda gärningar de har gjort. Vissa kommer att ta sig över bron som en blixt, som ett ögonblick. Vissa som en ryttare, vissa som en löpare, vissa i gångfart och vissa krypandes. Kommer halka ner lite grann, men till slut kommer de att ta sig över. Subhanallah. Och profeterna kommer att stå vid bron och säga Allahumma sallim sallim. Och Allah skydda, skydda. Så muslimerna tror också på ash-shafa'a, på as-sirat, på den här bron över helvetet. Wa in minkum illa wariduha, som Allah säger i surat Maryam, att ni måste alla ta er över denna bro. Och vi tror också på, när det kommer till domedagen, ash-shafa'a, profeten Muhammeds medling alayhi salatu wassalam, de troendes medling, änglarnas medling. Men viktigast och störst av allt är shafa'atul udma, profeten Muhammeds stora shafa'a, medling för hans umma på domedagen. Varje profet fick en dua som skulle bli besvarad. Och de alla påskyndade sin dua i detta liv. Men våran älskade profet alayhi salatu wassalam sparade sin dua för sin umma på domedagen. Och människorna kommer på domedagen i den stress, bekymmer de befinner sig i, att säga till varandra, låt oss vända oss till någon som kan påskynda processen av domedagen, påskynda dömandet. Låt oss gå till Adam. Och de här kommer sen att vända sig efter Adam till Ulul Azm, de bästa av profeter. Adam som ursäktar sig och hänvisar till Noah, som ursäktar sig och hänvisar till Ibrahim, som ursäktar sig och hänvisar till Musa, som ursäktar sig och hänvisar till Isa alaihimus salam, som sen hänvisar till Sayyid Waladi Adam, till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och då människorna kommer till honom så kommer han att säga ana laha, ana laha. Jag kommer att ta på mig detta. Jag kommer att ta på mig detta. Och han kommer att säga ummati, ummati. Mitt samfund, mitt samfund. Och kommer då att medla för att Allah subhanahu wa ta'ala ska påskynda dömandet på domedagen, så att de troende snabbt kan gå in i paradiset. Han kommer att medla för att de troende ska ta sig över bron. Han kommer att medla för att folk som blivit dömda till elden ska slippa gå in i elden. Att ett folk som hamnat i elden ska tas ut från elden. Och han kommer att medla för att ett folk, eller för att hans umma ska få gå in i paradiset. Så alla de här olika former av medlingar som profeten Muhammed alaihi salatu wassalam kommer att göra. Och sist, men inte minst, vad som också faller in under tron på nästa liv är tron på paradiset och helvetet. El-jannatu wan-nar. Vilket är människans slutliga destination. Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Som Allah säger att en grupp, ett parti kommer att vara i paradiset och det andra kommer att vara i elden. Men det finns ingen tredje plats människan kommer att vara på i slutändan. Utan människan kommer antingen hamna i paradiset eller hamna i helvetet. Beroende på vad hon gjorde för val i detta liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala har redan nu skapat både paradiset och helvetet. Och de står i förberedelse för dess folk. Och vi tror på att i paradiset så finns det belöningar som är över allt vad man kan föreställa sig. Ingenting som finns i Jannah går att likna vid vad som finns i denna jord. Som Allah subhanahu wa ta'ala har förberett som en dold belöning för de troende i nästa liv. Och vi tror också på att det finns flera olika paradis. Olika nivåer, hundratals nivåer där personen kommer att belönas för vad hon gjort i detta liv. Ju mer goda gärningar du gjort, ju högre upp kommer du att hamna i paradiset. Och vi tror också på att dessa paradis är eviga. De är eviga och personen kommer aldrig där i dö och aldrig utvisas från paradiset. Och njutningen kommer att fortsätta och öka i all evighet. Och där kommer alla vara lyckliga. Det finns ingen olycka, det finns ingen sorg, det finns ingen sjukdom. Det finns ingen trötthet, utmattning, bekymmer, depression. Utan bara lycka och glädje i all evighet. Till skillnad från en nar. Elden, där Allah subhanahu wa ta'ala förberett straff till de icke-troende som inte ens går att föreställa sig. En eld som är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Mat av eld och dryck av eld och kokande vatten och saker som är förskräckliga, en skräckinjagande att ens tänka på. Och det här är någonting som vi ska vara rädda för. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen, rädda er själva och er familj från elden. Vars bränsle är människor och stenar. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُ اِتَّقُ النَّارُ. Skydda er, rädda er från elden. Subhanallah. Men tyvärr idag vi ser folk som kallar sig muslimer som springer mot elden. I deras levnadssätt, i deras beteende, i deras framhärdande av synder. Likgiltighet inför meningen med livet, skyldigheter till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, springer mot elden. Springer från paradiset. Ayn al-uqul. Vart är människornas förstånd? Subhanallah. Jag vill bara avrunda med en tankeställare. En reflektion som är värd att begrunda. Om vi tänker på det vi har sagt till dem. Vi har talat om tron på nästa liv. Har ni lagt märke till en sak? Att ditt tillstånd, människans tillstånd i nästa liv, är helt och hållet beroende på vad du har gjort i detta liv. Allt. Yani hur du kommer att dö är beroende på hur du har levt i detta liv. Kommer du dö en nobel död eller en förskräcklig förnedrad död? Hur ditt tillstånd kommer att vara i graven? Kommer det att vara en bädd från paradisets bäddar eller en bädd från helvetets bäddar med evigt straff eller straff till domedagen, är beroende på hur du har levt i detta liv. Återuppståndelsen, hur du kommer att återuppstå, i vilket tillstånd och med vem, är beroende på hur du har levt i detta liv. Hur du kommer att få dina böcker, höger eller vänster hand, är beroende på hur du har valt att leva i detta liv. Hur Allah kommer att fråga ut dig och vad du kommer att svara är beroende på vad du har gjort i detta liv. När dina gärningar ska vägas, återigen, ju mera gott du har gjort, ju tyngre kommer dina vågskålar att vara. Ju mindre ont, eller ju mera ont du har gjort, ju tyngre kommer dina vågskålar att vara med ont. Så allting där går tillbaka till detta. Kommer du att få dricka från profetens haud eller inte, alaihissalam, beror på hur du har levt i detta liv. Kommer du ta det över sirat eller inte, beror på hur du har levt i detta liv. Kommer du att få komma in i paradiset eller inte, beror på hur du har levt i detta liv. Och vart kommer du att hamna i Jannah? Med vem kommer du att hamna i Jannah? Om du nu gör det, beror på vad du har gjort i detta liv. Så subhanallah, ayn al-uqul, vart är förståndet? När ska vi förbereda oss för alla dessa saker? Är det inte så? Och Ingenting annat kommer hjälpa. Du kan inte komma tomhänt på domedagen. Du kan inte komma med tomma förhoppningar. Men jag var också muslim. Men vad har du gjort för någonting? Du levde borta från Allah hela livet. Vadå jag var också muslim? Vad är dina gärningar? Vad har du att lägga i vågskålen? Dina böcker är tomma. Vad har du att komma med? Presentera inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Eller hur? Så man måste förbereda sig för den här dagen. Och viktigaste frågan. Då mannen kom till profeten alaihi salam och säger Rasulullah matasa, när är domedagen i Rasulullah? Vad svarade han? Han sa, vad har du förberett för domedagen? Vad har du förberett för den dagen? Och det är den frågan vi alla måste ställa oss, morgon och kväll. Hela tiden. Ha domedagen framför oss, ha döden framför oss. Vad har vi förberett för den här dagen? Den dagen vi ska lämna dunja. Är Allah nöjd med mig eller inte? Är jag redo att möta Allah subhanahu wa ta'ala eller inte? Har jag någonting att presentera för Allah? Kommer jag inshallah hamna i paradiset eller inte? Det här är det vi måste förbereda oss för. Förbereda oss för nästa liv. Och inte fastna i satans fälla i detta liv. Glömma bort meningen med livet. Och bara leva som att vi skapades för dunja. Lär. Subhanallah. Och som Ali radiallahu anhu sa. Väldigt vackert uttalande. Han sa att dunja är på väg mot sitt slut. Ja, det är bara lite kvar av dunja. Och akhira är på väg mot oss. Och de har alla sitt folk. Yani ahlul dunja och ahlul akhira. Folket av detta liv som är besatta av det världsliga, materialistiska. Och så har vi ahlul akhira. De som ger företräde till det kommande livet. Fakunu min ahlul akhira. Så var från folket av akhira, sa han. För varför? För idag är det agerande utan belöning. Men imorgon är det belöning utan agerande. Subhanallah. Så i nästa liv kommer du att få skörda vad du har sått i detta liv. Så tänk på det. Vad har vi förberett för den dagen? Allah musta'an. Må Allah vägleda oss, vägleda våra hjärtan. Vägleda oss till de bästa av gärningar. Vägleda oss bort från dåliga gärningar. Och förlåt oss för alla våra synder. Och inshallah vi fortsätter nästa lektion och prata om al-qadr, ödet. Och inshallah även kanske några av domedagens tecken. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Ja, det
finns ingen gräns eller någon sån här utsatt tid för hur lång tid man är i helvetet om man nu blir utplockad om du förstår mig. Nej, vissa åker in i helden och så blir utplockad, eller hur?
Ja.
Det finns ingen tid som det är sagt.
Nej, det har inte nämnts vad jag vet. Tid på hur länge en person, en muslim kan hamna i elden.
Mm.
Jag känner inte till någon sån. Men wallah, du vill inte ens se elden. Du ska inte ens prata om att gå in i elden. Du vill inte ens se elden. Var i elden i en minut. Det värsta du kan tänka dig. Eller om någon säger till dig nu, hoppa in i en vulkan i lava. Ja. Det går inte att tänka på. Subhanallah. Och det är också en tankeställare. Afara'aytum an-nara allati turun. Ni har sett den elden som ni tände. Allah säger i Koranen. Vi har gjort den till en tadhkira. Till en påminnelse. I det här livet. Att elden i det här livet är en påminnelse om elden i nästa liv. Och därför vissa av salaf brukade gå förbi smeden. Som jobbade med metall. Och tänka. Yani, oj. Det här är en smakprov av vad som kan vänta i nästa liv. Liknande saker. Yani, smält metall och brännas med olika saker och ting. Och dricka flytande metaller och sånt. Så att man ska verkligen akta sig. Allah måste. Ja. Mashallah. Hur kan man skydda sig från gravens straff? Genom att vara en bra muslim. Att leva som en bra muslim. Leva upp till vad Allah azawajal vill av dig i detta liv. Det är kortfattat. Och ta en generell princip. Det finns inga shortcuts i islam. Alltså så här, man lever kallt som man gör så här. Man äter ett piller och sen allting blir bra liksom. Eller du säger ett ord och allting blir bra. Yani, överlag. Man måste leva efter denna religion. Det är det som liksom meningen med livet. Men är man en bra muslim så finns det vissa saker som indikerar på ett bra slut, en bra död. Husnul khatima och att man då skyddas från straffet i graven. Och från de sakerna som har nämnts är att dö på en fredag. Att det är positivt att dö på en fredag. Det har också nämnts att personer som dör på slagfältet blir skyddad från prövningen i graven. För profeten Ali-Sat-Salam sa att svärdens klingor över hans huvud räcker som prövning. Han har redan genomgått en tillräckligt stor prövning. Och vad som också skyddar från straffet i graven är att kunna surat al-mulk utan till. Tabarak al-ladhi biyadihi al-mulk. Det har nämnts, sahaba radiyallahu anhum sa, vi brukade kalla denna sura för al-mani'ah. Det är den som skyddar. Den skyddar från straffet i graven. Så det är några faktorer som inshallah hjälper personen att bli skyddad. Och även att man också dör skuldfri. Man dör utan skulder. Också nämns. De saker som orsakar straff i graven ska man undvika. Och det kan vara till exempel att man försummar sina skulder. Det kan vara att man struntar i att tvätta sig efter toalettbesök och liknande. En av de här sakerna kan leda till straff i graven. Baktal, skitsnack om andra. Att man undviker sådana saker. Man inte liksom utsätter sig själv för Allahs vrede och de här straffen som man kan få i graven. Men överlag, det handlar om att vara en bra människa i detta liv. Göra sina fem pelare av islam. Förstå tawhid. Inshallah. Det viktigaste av allt.
Ja. Man vet också att man kommer pressas. Man kommer att vara begraven i jord. Och det kommer att vara trångt, tajt. Man kommer känna att man krävs. Kan man undvika det?
Brodern frågar om det har nämnts att det kommer drabba alla, vad jag vet. Att just det finns en stund där graven kommer pressas åt och sen släppas. En prövning som alla kommer genomgå liksom. Men just det här att för de icke-troende att graven pressas åt och de krossas, det där slipper muslimer. Förstår du? Inshallah. Oj, de skriver kravallerna har börjat. Är det sant?
Ja,
nej. Alla, vart? Ja?
Har de börjat?
Men det står det här på. Folk skriver. Alla, det hjälper inte att vi slår sönder vår egen förort på grund av någon idiot som kommer och gör någonting dåligt och åker därifrån. Det kommer inte hjälpa liksom. Och det var ju, han sa ju det var exakt det jag ville när han brände i Malmö. Han sa det som hände var det jag ville. Och vi ska inte ge han vad han vill. Alltså upplopp, demonstrationer hör inte hemma i islam. Och det är inte så man visar missnöje. Är ni med? Och det är helt fel och det är oislamiskt. Du får inte ta sönder andra personers egendom. Det kommer ju inte hjälpa någonting. Och det ger ju bara en dålig bild av islam. Det är ingenting som islam står bakom. Allah muslim. Och vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta hand om de här människorna. Ha yaqin. Ha tröst och ha stark tro på att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta hand om de här människorna. Om Allah bi ghafilin. Allah är inte ovetande om vad förtryckarna gör. Alla vet vad de gör. Tror inte att Allah inte vet. Walan yadurru Allah shay'a. Tror ni de har skadat Allah genom att bränna Koranen? Har Allah tagit skada? Nej, wallahi. Allah har inte tagit skada. Det är haram. Vi hatar det, vi föraktar det, vi fördömer det. Men alla är medvetna om vad de gör. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen inna kafaynaka al-mustahzi'in, att vi kommer att ta hand om de som gör narr av dig, yani Muhammad alayhi salam. Vi kommer att försvara dig och ta hand om dig. Och ta hand om dessa människor. Yani. Och de nämner i tafsir på den här versen att under Mekka-tiden, då profeten alaihissalam var i underläge och inte kunde försvara sig eller någonting, och han blev förföljd och han blev hånad och de gjorde narr av honom, så sände alla ner den här versen att vi kommer att ta hand om de som gör narr. Och de lärde nämner i tafsir att de här personerna som gjorde narr, de nämns Abu Jahl och fulan, en av de här vidriga kuffar i elden, att de alla dog en förnedrad död. Allihopa dog en förnedrad död. Det gick aldrig bra för någon av dem. Subhanallah. Alla tog hand om dem. Samma sak, profeten alaihissalam skickade brev till konungar, eller hur? Kallade dem till islam. Har ni hört om det? Det var vissa konungar som tog emot hans brev och blev muslimer, som en Najashi. Andra konungar tog emot dem med respekt och värdnad. De respekterade brevet, sparade brevet. Andra ledare, som kejsar, ledaren av Persien, vad han för någonting? Så fort han fick brevet, och man läste brevet, han rev sönder och kastade ut. Och då så sa profeten alaihissalam, och Allah riva sönder hans kungarike. Och hans kungarike föll. Och de andra som bevarade brevet, deras kungarike bestod. Trots att de inte accepterade islam var muslimer. Förstår ni? Den som bränner Koranen, Allah och Allah måste komma hända med honom. Men Allah kommer att ta hand om honom. Om han inte gör toba och ångrar sig. Och det är bara att vänta och se. Bara vänta och se. Allah kommer att ta hand om honom. Men självklart, vi gör det vi kan. Vi fördömer, vi försöker påverka politiker och så vidare. Att det här ska inte få ske. Det här ska inte falla in under yttrandefriheten. Det här är kränkning. Det är hets mot folkgrupp. Det är oacceptabelt. Vi muslimer får inte gå och bränna Bibeln. Vet ni om det? Allah har nämnt, ni får inte förbanna de som åkallar andra vid Allahs sida. Vi får inte göra sådana saker. Gå förbanna och skrika och bränna deras böcker. Det är haram i vår religion. De borde lära sig från oss. När det kommer till tolerans. Man kan tycka olika, man kan debattera, man kan diskutera. Men att hålla på det här sättet. Och sen säga yttrandefrihet. Vad är det för något? Det är löjligt. Ja. Vänder folk mot folk och gör kaos. Det är redan kaos i förorterna. Ska man göra ännu mer kaos? Det är bara idioti. Ja. Allah måste. Människan borde vara högre och smartare än så. Allah välgärda oss. Och välgärda dessa människor. Allah måste. Och det viktigaste för oss också nu är att vi själva går tillbaka till Koranen. Vi försvarar Koranen. Vi älskar Koranen. Det innebär också att vi läser Koranen. Eller hur? Ja, du säger du älskar Koranen, men läser den inte på flera månader. Eller kanske inte ens kan läsa. Du bryr dig inte om att gå på en koranlektion. Som säger jag älskar Koranen. Du läser inte Koranen. Om du läser den, du bryr dig inte om att förstå dig på den. Eller om du förstår dig på den, du vill inte ens praktisera den. Kan du då säga att du älskar Koranen, du försvarar Koranen? Läs. Man får börja med sig själv. Och att vi muslimer går tillbaka till Koranen, praktiserar Koranen, är exakt det vi ska göra. I svåra tider. Och i alla tider. Är det inte så? Och när vi gör det, inshallah, fler folk kommer att bli muslimer. Och det är exakt det de inte vill. Att vi ska mobiliseras, vi ska bli bättre, vi ska sprida Koranens vackra budskap. Och folk ska acceptera islam. Och det är det som händer, folk accepterar islam. Och det är det som får dem att koka. Och som man brukar säga på arabiska, att surah ala qadr al-alam. Att vad säger man? Ju större sår, ju högre skrik. Varför tror de här rasisterna är så kokar? Varför tror de att attackera islam hela tiden? Och SD och så vidare. För att islam växer. Det finns 1 miljon muslimer i Sverige. Kyrkorna är tomma. Moskéerna är överfulla. Vart den åker runt i Sverige. Små byar, du ser mashallah. Hijabis och folk och moskéer och bönelokaler. Alhamdulillah, islam växer. Ibland vi belyser mycket det här negativa. Han brände Koranen. Men se det positiva. Alhamdulillah. Låt er inte gärna tappa hopp eller lust. Utan alhamdulillah, se det positivt. Islam växer, muslimerna växer. Muslimerna lär sig. Det finns undervisning på islam, folk går tillbaka till islam, folk börjar be, och alhamdulillah, muslimer finns i alla positioner i samhället. Det handlar positivt. Så att man inte blir de här hopplösa människorna som bara ser mörkt framför sig. Ja. Och kom ihåg det här, att deras ilska beror på vår framgång. Och låt då vår framgång bli större. Då blir deras ilska ännu större, inshallah. Och alla vägledare, alla måste. Jalla, vi avrunda för idag och ses inshallah ta'ala nästa lektion. Assalamu alaikum.